Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej, du lyssnar på Amerikabrevet. Idag träffar jag kändiskocken, eventfixaren och författaren Linnea Johansson som driver ett eget företag här i New York. Hon har gett ut 3 kokböcker, Festfixaren och recept för sena kvällar i New York som kom ut i Sverige och Food for Friends som kom ut här i USA. Hon har dessutom bloggat på L och L Mat och Vin och sen har hon ett Instagram-konto med över 16 000 följare där hon ofta lägger upp inspirerande matbilder, recept och bilder från sina resor till Kalifornien, Long Island och hemstaden Göteborg. Vi ska prata om matstaden New York och hur en tjej som från början hoppade av efter högstadiet lyckades ta sig hela vägen över Atlanten och starta ett eget företag här inom food och festfixeri. Sen har hon faktiskt läst in både high school och college i USA och det kommer hon också prata om. Tack för att ni lyssnar, nu kör vi igång! Välkommen Linnea till Amerikabrevet.
Tack så jättemycket Fanny.
Hur står det till idag?
Det är bra. Lite varmt här i New York.
Ja, sommaren har kommit. Kan du berätta vad du har gjort idag?
Idag har jag varit hos 2 olika advokater och försökt få ihop ett kontrakt. Svettat sig på högklackade skor rätt så mycket på gatan och haft lite möten.
Okej. Okay. Berätta lite var vi sitter någonstans.
Du är hemma hos mig här i West Village och här har jag bott rätt så många år faktiskt. Det började med att jag tänkte så här, okej, jag är singeltjej och vilket är typ det tryggaste området att bo i om man är helt själv. Och så flyttade jag till West Village och sen har jag stannat kvar här i rätt många år nu faktiskt, i flera olika lägenheter.
Ja, vad härligt, och West Village är jättefint. Det är ett av mina favoritområden i New York.
Ja, men tack, mitt med obviously, men ja. Jag gillar att det är så här lägre hus här. Det har jag insett, det kanske är en, jag vet inte att det är för att jag växte upp i Göteborg hemma i Sverige, men jag gillar inte när husen är för höga, vilket de är på många ställen i New York. Så jag gillar att se lite så här horisonten. Ja. Och träd och så.
Ja, men verkligen, det är ju som en liten ministad i staden kan man ju säga, om West Village. Men berätta lite om var du växte upp.
Jag växte upp i Göteborg, mitt i stan, med min mamma och pappa, innan de skilde sig. Så jag växte upp på 2 olika ställen i Göteborg. Och sen så när jag var så 13 så flyttade jag faktiskt ut till Ale, en förort till Göteborg om man säger så. För mamma tyckte jag skulle vara lite mer på landet. Så jag bodde där några år, jag var inte så glad med det, 13 års ålder. Men också bodde lite faktiskt i USA, fram och tillbaka i Vermont.
Ah, okej. Okay. Och har du några minnen från den liksom, tiden, din barndom, sådär? Några starka minnen som du kommer ihåg än idag?
Ja, alltså mina morföräldrar, de hade ett hus ute på Tjörn. Och eftersom min mamma efter mina föräldrar skilt sig, var tvungen att jobba på sommaren också, så spenderade jag jättemycket tid ute på Tjörn. Och min mormor, hon var så här, andra generationen slaktare.
Wow.
Så cool dam.
Jag ser framför mig någon med så här köttyxan i högsta hugg.
Hon jobbade inte längre som slaktare när jag var barn, men hennes mamma hade startat ett ställe som heter Evon som låg i Salhallen. Tuff kvinna. Men i alla fall. Så det var väldigt mycket mat som gällde där. Det var grönsaksland och det var 3-rätters måltider. Och jag spenderade hela sommaren med att laga mat med mormor.
Så det är från henne som du har lärt dig
Ja, jag tror jag har lärt mig mycket grunder från henne definitivt. För hon var så här väldigt tidigt på många saker. Och så här, ekologiska och fiskade själv och plockade bär och allt sånt. Men även min pappa är väldigt kreativ i köket måste jag säga. Han är mer så här, kan ringa mig och bara så här, du Linnea, har du smakat på så här avokado med lingon, det är jättegott. Det blir kombinationer hela tiden.
Avokado med lingon?
Ja, han tycker det är bra.
Vem var du i skolan?
Ja, alltså jag har dyslexi, så jag var rätt så... jag tror att jag var rätt bråkig i skolan, eller kanske inte så mycket bråk, utan jag skulle så här argumentera väldigt mycket och prata. Kanske bara för att jag inte vill sätta mig och skriva saker, jag vet inte. Men jag var nog rätt ambitiös ändå när jag var, kände mig motiverad och så. Jag var så här elevordförande och sådana saker, det var väl mina höjdpunkter, men sen så... fick jag också så här underkänt i svenska och jag kommer ihåg att jag limmade fast mig själv i bänken någon gång så att med så här fake nails lim så att inte läraren skulle kunna slänga ut mig när jag var 13. Så var det lite upp och ner för mig tror jag i skolan.
Blev matlagning, höll du på med det redan då?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag startade faktiskt café och var elevrådsordförande i högstadiet. Och sen så, eftersom min mamma jobbade, hon fick ju jobba till 5 och skolan var klar vid 3 eller någonting. Så kom jag hem och då lagade jag mat. Och min mamma var rätt smart, hon gjorde faktiskt att hon köpte ett lexikon av mat, av recept. Så det var en bok för varje bokstav, så här A, B, C, D. Och så var det alla recept på A, alla recept på B, alla recept på C. Och alltså det var min så här bibel. Jag kom hem från skolan och verkligen lagade mig själv igenom hela det här lexikonet. Och jag tror ju det för att jag inte gillade att läsa då, för att jag hade dyslexi. Så då kunde jag liksom läsa i det här lexikonet och fantisera lite om vad jag skulle laga nästa dag och så.
Ja, vad härligt. Det låter jättekul. Vad var några grejer som du lagade?
Alltså, jag lagade verkligen allting. Jag tror att jag lärde mig det mesta där. Alltså, jag gjorde så här croissanger, svartsvallstårtor.
Alltså, så avancerat.
Och det var rätt så här, jag hade rätt så bra deal med att det var så här, att jag kunde laga vad jag ville när jag kom hem. Hon köpte exakt vad jag ville ha för några gränser. Men så skulle hon göra disken då. Men då var jag tvungen liksom så här, fixa middag. Men middagen var ju, det kunde ju vara allt möjligt. Det kunde vara så här marängtårta, verkligen. Ja, det beror på vilken bokstav jag var på.
Ja, precis. Det kan liksom bli vad som helst. Men jag känner att jag har tips här på vad jag ska göra med min dotter. För det låter som en bra deal om man är förälder. Bara, du lagar maten, jag diskar. Laga in allt i diskmaskinen bara.
Det kan vara lite brandfarligt om de inte är sådär.
Ja, nej, precis. Exakt. Ja, det har du rätt i. Hantera knivar och grejer.
Ja.
Men sen har jag förstått att du flyttade till USA med din mamma.
Precis.
I typ... när var det? Högstadiet eller någonting?
Så jag bodde där några gånger för min mamma, hon forskade i lungmedicin. Så först så flyttade vi till mamma när jag var 6 år gammal. Och då började jag första klass där. Och jag kunde, liksom, kunde ingen engelska. Jag kunde inte ens säga yes or no. Jag blandade ihop yes or no, kommer jag ihåg.
Ja.
Men jag började en klass där och gick ett år. Och då lärde jag mig engelska. Och sen flyttade vi tillbaka till Sverige. Och sen flyttade vi tillbaka igen när jag var 11. Och bodde 1,5 år till. Hon forskade vidare på sitt projekt. Och sen så flyttade jag även tillbaka i high school till Vermont, till samma klass. Och det var väldigt bra för mig för att jag var en av de väldigt få eleverna, jag tror det är så här 0,01% av alla elever som slutade efter högstadiet i Sverige. Så när jag var 16 år så hoppade jag av högstadiet och tyckte att jag skulle ju bli kock, så jag kunde ju liksom, jag behövde inte. Men så då jobbade jag några år, men sen så åkte jag tillbaka och läste in high school i Vermont med min klass som jag hade gått på när jag var 6 år.
Okay.
Och fick mitt degree.
Yay.
Tog studenten.
Har du några så här tidiga minnen från USA? Det måste ha varit annorlunda liksom mot Sverige och Göteborg.
Ja, alltså så jag bodde i Vermont då, som jag nu har insett kanske är det stället i USA som är mest likt Sverige. Det är där Bernie Sanders kommer från bland annat.
Det var det jag tänkte på. Jag bara Bernie Sanders och typ så här löv. Det ska vara fint.
Ja. Han var faktiskt borgmästare när jag bodde där.
Och var han borgmästare?
Ja, och han. Jag kommer ihåg att han kom och så knacka på en dörr och frågade så här. Ja, is everything all right here? Do you have any complete? Alltså han gick runt och så här frågade folk.
Liksom. Gud vad coolt.
Han var jättebra faktiskt. Han var ju borgmästare jättelänge.
Ja men gud vad kul att höra.
Ni kan ju tänka er vem jag kanske röstar på.
Ja precis, exakt. Ja verkligen. Du har ju ett personal ties känns ja. Som då.
Men... ja, i alla fall. Så det var ju annorlunda på många sätt såklart. Alltså, de har ju annorlunda traditioner och alla pratar engelska och det var inte vid havet som i Göteborg såklart. Men jag tyckte att folk var väldigt så här, vänliga. Alltså den skolan jag gick i var helt underbar. Hela klassen engagerade sig att jag skulle lära mig engelska. Och jag har kompisar kvar från den tiden fortfarande. Jag kommer ihåg att de alltid säger att jag... Att de pekade så här på solen. Och så skulle de liksom peka så här... Ja, men vad är det, Linnea? Och så sa jag så här... Cheese. Så jag blandade ihop ost och... Självklart lärde jag mig matord först då.
Ja, verkligen. Men det är så härligt ju. Hur kommer det sig att du kom till New York och slog dig fram i matbranschen här?
Ja, alltså det lättaste svaret var att jag insåg att jag inte ville bli kock.
Och att du inte ville bli
att
det?
Att jag inte ville bli kock.
Och du hade velat bli det liksom när du var yngre och sen bara, ja. Nej, det är inte för mig.
Så jag har alltid velat bli kock. Det var liksom min stora dröm att jag ville bli kock. Och det var helt självklart för mig. Alltså från mina första minnen så visste jag att jag skulle jobba med mat. För det var det jag var intresserad av. Och typ det enda jag var intresserad av. Men sen, jag hoppade av högstadiet och började jobba. Först inom kaféer. Jag startade mitt första egna företag. Som var så här pajbakningsföretag i Göteborg. Som levererade till alla kaféer. Som gick i stöpet. För jag använde liksom tryffel och levererade med taxi och sådana grejer.
Ändå, alltså A for effort.
Ja, A for effort kanske. Men definitivt inte A för utförning. Men, och sen så började jag jobba på restauranger i Göteborg. Och det var då jag insåg att jag ville ju vara så här. Jag trodde att kockyrket var att man skulle stå där och vara kreativ varje dag. Ungefär så som jag var när jag var liten och stod i det här lexikonet och kom på nya recept och nya rätter. Men att vara kock i verkligheten är först och främst väldigt hårt fysiskt. Det är väldigt dåliga timmar. Och man får inte alltid vara kreativ, utan oftast är det huvudkocken som sätter menyn och sen så sitter den fast i ett år och du får stå och göra det som han har bestämt.
I ett år?
Ja, och det tyckte inte jag var så roligt, så det hade jag en stor livskris där jag insåg att jag inte ville bli kock faktiskt. Jag ville jobba med mat, men jag visste inte vad jag skulle göra med mat. Och det var då jag bestämde mig att gå tillbaka till skolan och gick i high school och sen gick jag till college. Men jag gick fortfarande culinary då, alltså med mat och hospitality. College i USA i Rhode Island. Och det var faktiskt där som jag lärde mig att det finns ju lite annorlunda branscher, bland annat eventbranschen. Och den då i alla fall var väldigt annorlunda i vad den var i USA än vad den var i Sverige. I Sverige, när jag gick ut college så fanns det knappt en eventbransch. Det kanske var så här Göteborgsfestivalen eller ja, något sånt där. Men det var inte någonting som användes i marknadsföringssyfte. Medan i New York så fanns det en jättestor eventbransch, en kultur och det att använda det som för marknadsföring, PR-syften. Och det fanns rätt så mycket stora budgetar och företag som investerade i det. Så det lärde jag mig i college och då så var det så bara, ding, jag ska flytta till New York och jobba i eventbranschen. Då får jag komma på nya menyer varenda dag. Jag kan liksom jobba med mat och utföra nästan som en ny restaurang för varje event.
Okej, så då kom du hit till New York och slog dig fram. Hade du ett eget företag då från allra första början?
Nej, utan då fick jag en praktik. Så jag flyttade hit alltså samma månad som 9/11. Det var ju typ den sämsta tillfället att flytta till New York.
Åh, gud.
Det var tusentals människor som flyttade från New York och det var jättesorglig stämning i New York. Jag var nog den enda människan som flyttade till New York. Arbetsmarknaden var ju inte normal och det var ju inte tillfälle för att ha events. Men ja, jag gick runt till alla eventföretag och erbjöd mina tjänster helt enkelt. Jag fick en praktik efter mycket om och men på ett franskt företag. Det gjorde jag helt gratis i nästan ett år.
Oj.
Jag tänkte hela tiden att de skulle anställa mig såklart nästa dag, men det gjorde de inte.
Gud.
Och jag bodde med 5 killar i en dassig lägenhet i Hell's Kitchen bakom en sån här... Bakom en plansch.
Nej men gud.
Så om man öppnade gardiner i vardagsrummet så var allting man såg baksidan av en plansch. Och sen några duvor som satt där.
Det är liksom verkligen så här New York ett nötskal så här, när man är ung och broke, eller på att säga.
Ja, det var inte glammigt överhuvudtaget. Det var väldigt så här kontrast för jag jobbade på de här glamorösa eventsen för Cartier och Bulgari och allt möjligt. Och sen så gick jag hem till min lägenhet bakom planschen.
Ja, wow. Men hur tog du det därifrån och när började det liksom, när började du känna så här att gud, det här är branschen för mig, det här är verkligen så här?
Ja, men det kände jag med en gång, jag tyckte det var jätteroligt, även om jag inte fick betalt då. Sen anställde de mig till slut, Och jag jobbade där i nästan 4 år tror jag. Och trivdes rätt bra med det, men det var väldigt galna timmar. Och jag var ju längst nere på Totempoolen av alla de här franska, tjusiga, liksom, av både mästerkockar och köksmästare och event planners. Men jag lyckades liksom komma upp lite där efter det tog några år. Men till slut med att jag hade hand om Sotheby's som var en av de större accounts. Och det var mitt ansvarsområde. Men sen så insåg jag alltså att det var ingen i en högre position som var tjej. Det var alltså jag och 27 fransmän liksom som var event planners. Det var inte någon fransyska. Så jag tänkte så här att det här, jag kommer nog aldrig komma längre på det här företaget.
Var
jag
kände så match och var det match och kultur då?
Alltså de var jättebra. Jag lärde mig jättemycket. De var så himla proffsiga. Men ja, jag tror att den, alltså just det var likadant inom restaurangbranschen under den tiden, att det var en extrem hierarki och att det var mycket män, helt enkelt. Bara
hashtag me too.
Ja, det var lite hashtag me too, men det kom jag inte på då, det var synd. Nej, jag borde ha kommit på det. Men jag bara sa hashtag fuck you. Och typ, ja. Så jag kände att jag behövde nog starta mitt eget företag.
Ja. Det är så viktigt att ha så här kvinnliga förebilder tycker jag. Det jag har känt i min bransch. Fanns det några sådana som du såg upp till?
Jag hade inga kvinnliga förebilder direkt. Kanske, det var kvinnor som hade hand om event departments på olika företag. Alltså på Sotheby's, den chefen jag jobbade mot var kvinna och så. Men i servicebranschen, alltså som jag var för, som servade de här företagen, så fanns det jag hade ingen. Det fanns kvinnor inom design och blommor och även till och med i köket lite, men det fanns ingen dit jag ville komma.
Har du några råd till, om du nu idag liksom får se tillbaka på den tiden, har du några råd till så här unga Linnea?
Ja, alltså jag kanske jumped the gun lite, alltså jag kanske gjorde det lite tidigt, men jag tror att det också är en så här nyckel till framgång att vara naiv, för när jag stod där och tänkte så här, ja men jag får starta företag då. Då tänkte inte jag på hur svårt det skulle vara. Och jag tänkte inte, jag visste ju inte alla saker som jag skulle gå igenom. Utan jag såg ju bara en klar väg att ja, men det här är liksom bästa steget framåt för mig. Så som tur var så var jag lite naiv med det hela och bara gjorde det. Men om jag hade sett tillbaka på det så kanske jag hade sagt, okej, vänta några år, ta det lite lugnt liksom, skaffa dig lite mer klienter och sno med dig när du startar ditt eget företag.
Ja, men samtidigt så är det ju så bra att vara lite så här naiv som du säger i början när man ska starta upp någonting, för att vet man alla bakslag som man kommer gå igenom så är det ju, då tror jag inte man hade gjort det.
Nej,
vad det gäller liksom att flytta till New York eller starta eget företag.
Precis.
Men berätta lite om det företaget som du driver. Vad heter ni?
Ja, alltså så det heter Events Plus Food. Men det har liksom utvecklats därför. För jag har haft det här företaget länge. Så jag var alltså 24-25 när jag startade det. Och då så hade jag ambitionen ett att jag ville ha mitt eget företag. Och att jag ville skriva en kokbok. Och jag jobbade så mycket på det andra företaget. Så jag kände inte att jag skulle kunna skriva en kokbok och ha tid att göra det. När jag hade mitt andra jobb. Så jag började med det och jag fick ett kokbokskontrakt och skrev en kokbok för som kom ut i Sverige.
Och sen, vad heter den?
Den heter Festfixaren.
Just det. Men så har den en annan titel på engelska.
Ja precis, den heter Perfect Parties heter den när den kom ut. Det var ett tag sedan.
Precis. Det är den omslaget tror jag ser framför mig.
Perfect Parties, Tips and Advice from New York Event Planners tror jag den heter när den kom ut i USA.
Men den fick ganska stort mediegenomslag väl i Sverige?
Ja, Festfixaren, den kom ut. Så då startade jag mitt eget företag och så gjorde jag kokboken, eller Festfixaren. Eller det var ju egentligen en festbok kan man säga. Och jag tror inte det hade kommit ut så många festböcker precis eller inom den kategorin innan i Sverige. Och jag tror också att då vid det tillfället så var det att folk började tänka kanske mer på events. Att det fanns någonting som hette en bransch som hette events. Den började utvecklas då. Så den fick rätt så stort genomslag tycker jag för vad jag trodde att den skulle få. Och det var jätteroligt. Jag var 25 bast och tyckte det var skitskoj.
Skriv lite hur en typisk dag i ditt liv ser ut.
Ja, alltså det är väl det som jag gillar, att varenda dag ser helt annorlunda ut faktiskt. Så mitt företag som sagt nu har utvecklats rätt mycket från att bara göra events och böcker. Nu så gör jag även konsultering inom mattrender ofta. Och vad det betyder, det låter lite flummigt, men hur det började. Det började väldigt naturligt, för att när man gör en event så är det ju som en, ja, det är ju som en restaurang, som vi sa, för dagen. Och då är det väldigt käckt att man kan testa saker och ting. För att om det går åt helskotta så gör du bara en enda kväll. Mm. Så du behöver inte liksom kmitta till det här i ett just år. Så det är väldigt bra tillfälle att testa nya trender. Och på events, för att folk ska känna att det är nytt och annorlunda, så vill man ju testa nya trender och så. Så det började med att mina klienter började fråga mig så här: ja, men okej, vad tycker du liksom om, du vet, vad tycker vi ska göra? Vad är det för några heta kockar? Vad tycker du är trendigt? Så jag började skriva som en trendrapport och ja, ge till mina klienter. Och sen så bad de mig konsultera lite, och jag började utveckla sig att jag sålde den trendrapporten och även gjorde konsulteringar och gå in på restauranger och hotell när de behöver ja, hjälp med att tänka nytt helt enkelt. Så det är en del av vad jag gör, och när jag gör det då är jag ute så här och håller föredrag och ja, visar trender och även lagar mycket mat för dem och provar smaka frimist mat och dryckesföretag som är intresserade av mina mattrender. Så det är en del, men sen så gör jag ju fortfarande självklart events, det är liksom the core av vårt företag. Och om man gör events så är det, ja, det, först ska man vara kreativ, sen är det jättemycket planering och sen är det typ så här stress i 12 timmar för att få gjort det, ungefär allt man har planerat. Så ja, det är mycket möten och väldigt varierade mina dagar, för att svara på frågan.
Nu är du etablerad i ditt företag och det har funnits i, vad blir det, 13 år?
Oh my god!
det är ett tag, men hur, där i början sådär när man startar upp och ska etablera sig och skapa sitt namn, hur går man tillväga då?
Ja, så jag hade ju rätt så många kunder som jag hade jobbat med från det här företaget som jag jobbade på. Och helt ärligt så snodde jag mer eller mindre med mina klienter. Alltså de hade blivit vana vid att jobba med mig och de följde med mig till mitt företag. Men sen hade jag ju totalt inte tänkt på det här att det är väldigt säsongsbetonat, eventbranschen. Så jag så här började och tyckte jag hade jättemycket att göra. Men sen bara, oj shit, då kom det sommaren och då var det inte alls någonting att göra. Så då, det har ju någonting jag fått lära mig, att försöka liksom sprida ut mitt arbete så att jag har lagom att göra. Så inte jag är dödsstressad under vissa tillfällen och ingenting att göra under andra tillfällen.
Är det sommaren? När har folk events?
Ja, så just i New York då, så många events som jag gör, och det har också varierat under åren vad för några events jag gör. Men just i New York så är det ju mycket premieres, alltså att de lanserar nya produkter eller en ny ja, store, eller det kan vara vad som helst, med just premiere events. Och då är det väldigt mycket under våren och hösten. Och det är oftast runt så här maj och september är det väldigt mycket att göra, och sen kan det vara upp till, ja, är också runt december är det mycket att göra. Men under sommaren är det mer att göra i Hamptons. Så att om man vill jobba med events under sommaren så får man åka ut till Hamptons. Under vintern så är det award season i LA. Så då är det väldigt mycket i LA. Och sen så är det olika festivaler och så runt omkring. Allt från South by Southwest till, ja.
Ja, just det.
Och vidare. Så då får man åka runt. Men vad jag har gjort de senaste åren är att jag har liksom hållit mig på New York-marknaden rätt så mycket. En del i LA, men... Och sen har jag ju fokuserat under sommaren och under vintern då, som är januari, februari, på kreativa projekt som jag liksom verkligen vill göra, sådana här drömprojekt. Så det har funkat jättebra för mig att... jag vill lära mig nya saker och göra nya saker också, men jag vill ändå hålla mitt företag gående också, så det har varit jättebra setup för mig.
Är det så skönt att vara liksom här över sin egen tid där och kunna bestämma lite själv eller planera sitt år efter,
ja,
efter det? Det måste vara jätteskönt.
Ja, det är skoj. För mig har det funkat jättebra, för att det är ju väldigt, väldigt stressigt i New York, och desto äldre jag blir desto mer så, alltså, man får ju tänka på att försöka ha någon slags balans. Det kanske är en svensk grej, men försöka skapa någon slags balans i sitt liv, så är det viktigt för mig att kunna ha så här kreativ tid och även få input, om man säger så, tid att jag får nya idéer och nya saker, så att kunna liksom variera mitt år lite, att jag inte känner att det bara går på start.
Nej, precis. Ja, men också eftersom du ger så mycket kreativitet på dina event och i dina trendrapporter liksom, så måste du ju också hämta det någonstans.
Precis.
Så det känns ju naturligt. Men då är det mest företag som är dina kunder då?
Ja, det är många företag, precis. Men sen så, alltså, det finns ju privatpersoner också som anställer mig definitivt, men det är ju oftast väldigt rika privatpersoner som känner att de har lust att slänga pengar på någon som planerar ett cocktailparty åt dem. Så det är inte, det finns ju mer företag än privatpersoner som gör det.
Gud vad härligt. Jag sitter och drömmer bort här om man skulle ha ett bröllop eller någonting. Ska man kunna ringa in dig så att du fixar världens bästa catering och fest. Ja, det blir, när podden är jättestor och jag har tjänat miljoner.
I'm sure you can do it yourself. Också. Nej, men alltså, i bröllop är ju väldigt speciella för att de är... Jag har inte sett jättemånga bröllop. Jag är lite rädd för bröllop, för det är så många känslor involverade för folk i bröllop. Så,
ja, och ja. Bridezillas.
Ja, precis. Jag har haft lite bridezilla experiences.
Ja, okay. Jag kan tänka mig att det är vansinnigt. Också här för att folk tar det så seriöst. Alltså bröllop här är en stor affär.
Mm.
Big rocks och liksom klänningar som kostar flera hundratusen.
Och det är verkligen det här bara, this is the day I've dreamt of my whole life. God. Och så bara, oh my god, den här gaffen ligger liksom på sned. Yeah. My day is ruined. Okay. Så att det är väldigt mycket.
Har du några sådana skräckexempel från event som du har gjort som är såhär, det här var det värsta någonsin? och har du några bästa typ det här var alla roligaste event?
Ja, jag har ju definitivt värsta grejer, självklart. Alltså det är ju så här. Både missa som jag har gjort och missa som har hänt. Jag har råkat hända som jag inte kunde planera. Men en som jag alltid så här comes to mind är när jag skulle ha... Jag gjorde ett event ute i The Hamptons. Och då var det på ett... det var en stor filmproducent och han skulle ha ett stort party. Det var så här 400 personer tror jag. Och det var tältat och allting var tältat. Så det var på ett naturreservat. Det började liksom... från ingenting, så då måste man sätta in, det var mitt i sommaren, så då är det Asien, man måste skapa ett kök, man måste skapa allting, och jag trodde liksom att jag hade tänkt på allt verkligen, och eventen blev jättebra, men sen när vi höll på att göra så här breakdown, så kommer det en sån här park ranger, någon sån här, som jobbar i parken, och bara, hade ni tänkt att lägga soporna i våra container, för det får ni inte, och jag bara, åh nej, det hade jag tänkt, eftersom vi hyrde det här stället och betalade det. Så då fick jag och all min catering staff köra in alla soporna. Och det kan jag tänka dig 400 pers party.
Ja,
hur mycket sopor det blir i bilar och trucks och allting. Och köra tillbaka med dem
till
Manhattan. Och sen så fick de sitta där i mitt i sommaren och verkligen osa ut sig lukten till nästa dag. Och till jag höll lyckats hitta ett ställe som jag kunde få betala då för att bli av med de här soporna. Och så fick alla köra dit med soporna. Det var verkligen...
Man kan tänka sig lukten där också, så är 30 grader varmt. Och...
så jag menar, många tror att mitt jobb är glamoröst. Ja. Men inte alltid glamoröst.
Det är roligt. Har du någon sån här... liksom ett lyckoexempel på ett event som bara...
Jag, på ett sätt så har jag gjort så många event, så de har nästan blivit ett event i mitt huvud vid det här laget. Men just för mig som så här eventplaner så gjorde jag ett event ute där Frihetsgudinnan står. Och det får man inte göra längre, men man fick göra det innan. Och det var också ett sånt där event där liksom allting skulle ut dit på båtar. Även gästerna. Ni kan tänka er vilken planering. Och det gick jättebra. Och sen hade vi så här fyrverkeri, du vet, ute på Statue of Liberty och... Vi hade en så här framträdande som stod upp i Statue of Liberty och framträdde ner till folk. Alltså, det var en amazing event, men den var bara rolig bara för att det var liksom, kan tänka, sitta i Manhattan och så helt plötsligt ska man få tag i så här 20 båtar och få utvända kniv och gaffel och tält och allting och AC och det var en så enorm koordinering, men
det blev väldigt bra. Jag vet inte, jag tänker bara att ansvar för en sån grej. Alltså det finns så många grejer som kan gå fel.
Ja. Det är lite nerve-wracking när man gör...
Du måste vara så nervös. Du måste bli en expert på att hantera dina nerver i sådana situationer.
Jag är rätt bra på det. Jag är stencool när det är så här kris. Jag är så här väldigt bra i krissituationer. Sen kanske det är så bra i vanliga situationer, men om det är kris så vill man ha mig. Då går jag in i någon så här roll.
Ja.
Det är inte jag, utan det kommer ut någon annan människa.
Det är så bra egenskap. Hur långt det tar det i snitt att förbereda en sån stor grej?
Alltså en sån stor event, det tar ju... Man kan ju kanske egentligen göra det på 3 veckor om det bara var att jag fick hitta på allting och beställa allting. Men ofta är det ju mycket kommunikation med kunden och för att se till att allting är precis som alla vill ha det. Så oftast börjar man med en sån event, kanske kan upp till ett år innan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Sen kom du ut med en till bok också. Ja. Det har vi inte pratat om.
Så jag kom ut med en bok till i Sverige och jag kom ut med två böcker till i USA.
Okay.
Så jag kom ut med tre sammanlagt i Amerika.
Oh, wow, vad häftigt. Men, kan du inte dra lite snabbt vad de heter för de som inte känner till?
Ja, så en heter, den svenska heter Recept från sena kvällar i New York, som kom ut sist i Sverige då. Och sen så den senaste som kom ut i USA heter Food for Friends.
Mm-hmm.
Så,
okay. Ja. Alla lite på så här festtema.
Nej, så Food for Friends och Recept från sena kvällar i New York är rena kokböcker.
Okay.
Mm. Mm-hmm. Men det är mat som är lätt att göra för grupper när man har, för det kan bli att man blir fast i köket, vet, när man gör fest och så blir man helt fokuserad på att allting ska vara perfekt och sen så glömmer man av att totalt njuta av festen eller ens prata med folk. Så, ja. Och då blir alla bara jättenervösa.
Det är min erfarenhet av att vara fest. Alltså, jag kan bli så nervös för att liksom alla ska ha roligt och man är så nervös att alla inte ska tycka att det är bra, helt enkelt.
Ja.
Så att man blir den här personen som bara springer runt och roddar med grejer.
Precis.
Och sen kommer man inte ens ihåg hur det var när det är över.
Och det är det värsta man kan göra för att gästerna, de får liksom vibbarna från den som har festen. Så om man är jättenervös själv så blir de också nervösa.
Ja. Men gud vad bra. Men jag kommer lägga upp de här om jag får på amerikabrevet.com så kan man, om man vill spana in dem.
Ja, tack. Och jag kan gärna ge lite recept också om du vill ha.
Ja,
något sånt där tips. Whatever. Mm.
Jag har faktiskt gjort ett recept från dig som jag kommer på att tänka på nu som var jättegott. Det var så här en paj med typ blodapelsin, vill jag minnas. Ja, det måste vara någon kring jul eller någonting.
Mm.
Men det här är från din blogg när du bloggade på L. Så lagade jag den och den var jättegod.
Vad roligt att den blev bra.
Det är tips. Men för det gjorde du också. Du har hunnit med så mycket här så att det är helt otroligt. Men du bloggade på L Mat och Vin.
Jag bloggade på vanlig L och L Mat och Vin i typ 2 år. Men det var jätteroligt och jag älskade att dela med mig recept och så. Men det var lite svårt när jag hade som mest busy på mitt företag att lyckas göra båda två. Och mitt företag är ändå det som betalar mina räkningar så jag var tvungen att prioritera det. Jag kände att jag liksom inte gjorde ett bra jobb i slutet bara för att jag hade så mycket att göra med företaget. Så jag skulle jättegärna vilja blogga, men kanske bara göra det på vintern och sommaren när jag har tid.
Ja, en säsongsblogg.
Ja, kan man ha en säsongsblogg?
Ja, det är ett bra koncept. Men nu har du ju en Instagram som är ju jättestor och där du är väldigt aktiv. Är det som ett substitut lite för bloggen?
Ja, alltså jag älskar verkligen att dela med mig av recept och ta bilder på mat och laga mat självklart. Men där är det ju bra för där kan jag ju bara göra det när jag vill göra det och när jag har tid att göra det. Så när jag har jättebusy så kan jag hoppa över det helt enkelt.
Ja.
Så det funkar mycket bättre för mig. Men jag skulle verkligen vilja säsongsblogga.
Ja, det är ju märkligt att det inte finns. Och också på Instagram så tänker jag att det är så här skönt för orkar man inte så kan man bara lägga upp en emoji med sin bild. Och har man tid, då kan man skriva liksom en liten essay under.
Ja, alltså jag älskar verkligen Instagram. Jag tycker det är jättebra. Det enda är att jag känner att med just recept så Skulle man, är det bra att ha som en bloggformat som man verkligen kan ta utrymmet och förklara saker och ting? För att när man skriver recept på Instagram så blir det oftast många frågor, och jag vill ju inte att din blodapelsinpaj ska bli det är det jag bara känner med Instagram, att jag känner ett behov av att göra det så kort, alla beskrivningar.
Nu är vi i New York och det är en fantastisk matstad. Har du några tips om man åker hit en helg och bara, nu ska vi verkligen uppleva nu vad New York har att erbjuda? Har du några tips på var man kan gå? Och nu är det lite fräckt för att du har inte fått så lång tid att tänka på den här frågan. Så att, men några top of mind sådär som du bara, men hit, det här får man inte missa.
Men jag tycker att det coolaste med New York och New Yorks matvärld är att den utvecklas så extremt snabbt. Och det är ju för att det är jättedyra hyror här. Så om du startar en restaurang och den inte går bra så kanske du har kapital till 2-3 månader att hålla den uppe. Och det är ju, även om en restaurang går bra så kanske inte den lever så länge. I Stockholm eller i Sverige så oftast brukar en restaurang finnas i 3 år liksom, innan den lägger ner. Här kanske det handlar om... Ja, jag har sett restauranger som har stängt efter en månad liksom, och sen plopp, har det öppnat med en ny restaurang bara efter några veckor. Så det är ju alltid, det är extremt igen, inspiration och desperation. Det är, liksom, det är en inspiration och desperation hos kockarna. Och New Yorkers är ju så bortskämda med så himla många restauranger. Och de letar ju alltid efter det så här nya. Så det är ju verkligen ett tryck på restaurangägare och kockar att komma på någonting nytt. Så jag kan ge mina så här favoritställen, klassiker. Klassiker ställen som har hållit i flera år. Och det är ju fantastiskt. Om du har hållit i flera år i New York så är det verkligen amazing. Men det bästa du kan göra om du ska till New York är att kolla upp vad är de absolut senaste, nyaste stället som gör de mest galna grejer. För du kan alltid hitta de mest galna grejerna i New York.
Ja, det är ju en bra tips. Men googlar man bara då?
Ja, så du kan ju, det finns ju olika så här sajter och tidningar. Och New York Times tycker jag är jättebra. De skriver om nya restauranger. Men jag menar, om man sätter in så här i Google så här, crazy New York food 2018 så får du nog fram liksom vad som händer för tillfället. Så det är ju väldigt så här, det är väldigt mycket experiment som pågår i den här stan. Jag menar, just nu så är det lite ställe som har startat att göra italiensk pasta om till dumplings.
Mm.
Alltså så det är som en dumpling som ser ut som, alltså vad heter det ens på svenska? Det heter väl dumpling?
Det heter dumpling.
Ja, det ser ut som en dumpling. Uh-huh. Alltså som asiatisk mat. Men så biter du in i det och kanske smakar pasta carbonara. Jag vet inte om det istället kommer gå så bra. Men jag menar, det är liksom, de försöker verkligen göra nya grejer här.
Det låter lite som en stor typ ravioli kanske.
Fast i den är alltså inte bara såsen utan det kan även vara pasta. Alltså det är...
Okej, vad spännande. Ja, för det känns ju som att man har hört om några sådana här trender som har kommit och gått, den här Cronuts, ja. Den jag tänker på.
Dominique Ansel.
Ja, som blev så här en superduper grej.
Hit. Och jag menar, just nu är det ju jättemycket så här coconut ash, alltså som är svart aska från kokosnöt. Så det är ju så här svart glass, svarta glassrån, allting. Det är svart lemonad.
Oj.
Det är väldigt mycket svart för tillfället.
Oj, vilken bra spaning. Det här känns som en riktigt sån het grej. Måste jag gå ut och testa. Men hur smakar det då?
Ja, så att det smakar inte så himla mycket. Det smakar ungefär som kol eller aska. Jag tror att de mest använder det för att det ska vara nyttigt för det. Det ska vara som en slags cleanse. Nu vet vi inte om det är sant eller inte riktigt, men renande. Det ska vara renande.
Jag käkar koltabletter när jag är magsjuk.
Ja, det är du också när jag var liten. Men de försvann, jag finns de fortfarande.
Jag köpte mina i Mexiko när jag var där senast.
Illegal.
Men det funkar ju faktiskt. Så det...
Ja, men så det är väl lite så då. Fast det är väl skönt. Tänk om din koltablett var som en glass.
Ja, precis. Exakt. Här kan man få koltabletter då som en smoothie eller glass. Eller vad det nu är. Gud, vilken rolig spaning. Och de här klassikerna då, som du var inne och pratade om tidigare, vilka är de?
Så jag var ju i West Village, jag har bott här ett bra tag. Så jag älskar ju en del ställen runt omkring här som är mina så här neighborhood joints. Det finns ett ställe som heter Omar's som är en dining club. Så man måste faktiskt vara medlem där, tyvärr. Det kanske är lite dåligt tips. Men den är väldigt trevlig för att just eftersom du är medlem så slänger de inte ut dig, utan du vill att de vill stanna där hela kvällen lång. Det är inte det här trycket som det är i New York. Nej. I vanliga fall.
Det är en bra grej när de inte vill slänga ut
den från restaurangen. Men i vanliga fall, det är så här New York ibland blir det så här, okej, nu är du suttit där i en halv timme liksom. Ja, men vi har ätit 5 rätter. Ja, det spelar ingen roll, nu är det din time is up.
Ja, just det, man har sådana timeslots.
Ja.
Mm, jag vet.
Och sen så en riktigt så här favorit som jag har gått till länge. Och jag tror att det är för att jag är från Göteborg och saknar räkor jättemycket. Men det finns ställe som heter Mary's Fish Camp här borta. Som jag tycker är de absolut bästa lobster rolls. Det drivs av en jättecool så här lesbisk dam. Som hon var ihop med en annan kvinna som har en annan restaurang. Som ligger 2 kvarter åt andra hållet som heter Pearls. Från början hade de den ihop. Sen så var det en så här jättehemsk skilsmässa. Och då tog Mary och flyttade 2 blocks bort, startade en restaurang och de har båda exakt samma meny.
Vilken hem.
Det är bästa ex-hemden.
Oj, oj, oj.
Det är lite så här West Village story. Aha. Här. För det är väldigt så här mycket neighborhood och alla pratar om det som händer i The Hood. Men jag gillar Marys bättre då mat, så jag är Marys fanclub. Och hon gör jättegod fisk, men just hennes lobster roll är så här gudomlig verkligen.
Och där kan man köpa räkor också.
Nej, men en lobster roll är ju nästan som en skagenröra. Ja, alltså det är ju inga räkor då, utan det är ju hummer istället. Mm. Men det är ju majonnäs och gräslök och såna här grejer. Så det känns
det
mig
man kan komma.
Det närmaste jag kan komma med en god räkna.
För det är ju så konstigt att man inte kan köpa räkor här. Alltså så här som vi kan i Sverige, man bara köper frysta eller så. Såna vanliga rosa räkor.
Ja.
Vad är de?
De finns faktiskt uppe i Maine. Och man kan se dem på våren.
Mm-hmm.
Men de kokar ju inte dem på båten. Så det är det som är den stora skillnaden. Att eftersom de inte kokar dem på båten så håller de inte alls länge. Så att man kan äta dem där uppe. Ibland kan man se dem att vissa så här Whole Foods eller fiskaffärer får in det här nere. Men för mig smakar de som så här, om jag tar hem dem och koka dem då, vilket jag har försökt göra, så smakar de inte som svenska räkor, eftersom de svenska räkorna är liksom levande när de är kokta.
Aha, det är skillnaden alltså.
Det är en stor skillnad.
Mm, gud vad intressant. Men skulle det kunna vara en business-idé bara, och bara säga till dem att hörni, koka räkorna på båten. Då har ni en hel skandinavisk marknad i New York som man skulle älska.
Så bara, food nerd alert.
Ja.
Men jag har faktiskt en kompis som har en fiskebåt. Han är så lobster fisherman uppe i Maine. Och jag sa det till honom, och han sa att han jätteskulle skulle göra det. Men jag tror inga amerikanare skulle vara intresserade.
Nej.
Nu kommer brandbilen.
Ja. Det är väl lite härligt sånt, tänker jag. New York ljud. Lite mysigt. Okej, det kanske är så. Det är liksom en learning curve där.
Och sen en sak som jag lärt mig är att amerikanerna hatar dill. Så svenska grejer, skaldjur är kokt med dill. Så det är inte så jättepoppis.
Ja, det blir en downer för dem.
Mm.
Ja, det är intressant där. Är du själv så här, är det svensk eller amerikansk mat som gäller här hemma hos dig?
Jag tror att jag blandar upp det rätt så mycket faktiskt. Jag har definitivt så här klassiska familjerecept som vi alltid har gjort, som jag gör här hemma. Men det är lite annorlunda, mjölet är annorlunda här, ugnarna är utformade annorlunda. Så det är svårt med att baka saker som är likadana som de är i Sverige. Så vissa saker funkar inte riktigt lika bra. Lussebullar kan vara väldigt svårt att få till.
Ja, den är den där.
Yep. Men
det är svårt att baka med torrjäst.
Ja.
Vad är dina framtidsplaner?
Just nu så är jag så här jättespänd över och ett projekt som jag har jobbat på i nästan ett år nu. Och det är faktiskt utvecklingen av ett tv-format som Food Network här borta i USA har precis plockat upp och ska bli en tv-show snart. Så att jag är inne på helt andra banor. Men jag tycker det handlar fortfarande om mat och det är ett väldigt unikt matkoncept. Jag ska inte vara med i rutan, utan nu är jag bakom kulisserna. Men det är så roligt att göra någonting nytt och jag can't wait att se det på tv.
När kommer det på tv?
Ja, så nu ska vi spela in pilot först.
Okay.
Så det är första steget och det kommer vi göra i sommar. Men det kommer nog hamna någon gång under hösten på Food Network här i USA.
Men det låter jättespännande. Men jag förstår om du inte kan prata om det, men kan du säga någonting om vad för typ av program det är?
Det kan jag inte säga innan det blir av. Men det är ett annorlunda matprogram. Det är inte bara någon som står och lagar mat i rutan och det är inte en tävling så här, i vanliga fall att de står och tävlar bästa kakor eller något sånt. Utan det är ett rätt så unikt, kanske man kan kalla det millennial twist to cooking.
Gud vad roligt, det låter så spännande tycker jag. Och häftigt också att du går från så här var kock till event till blogg och böcker och nu tv.
Alltså jag älskar verkligen att lära mig något nytt och alltså det tror jag alla känner när de i sin bransch, vad nu är från en bransch, om man vill utvecklas och göra nya grejer. Ja, events de är annorlunda varje gång, men jag känner att jag vill använda min hjärna på andra sätt också, så det är jätteroligt att testa nya grejer. Ibland funkar det inte alls.
Nej, men det låter, jag tror att det kommer att gå jättebra.
Jag kommer att kolla på det.
Oh, tack. Jag med. Fingers crossed.
Hoppas det kommer i Sverige, eller så får man streama det härifrån på den vänster. Jag får läsa det.
Så långt har jag inte kommit ännu.
Men det var så himla kul att prata med dig. Jag känner mig så taggad på att bara gå hem och laga mat. Och så blir jag jättesugen på räkor. Men det får jag vänta med tills jag åker till Sverige nästa gång.
Jag är alltid sugen på räkor.
Ja, jag är konstant sugen på räkor. Man kan följa dig på Instagram. Vad heter du då?
Linnea Johansson, NYC.
NYC, okej. Och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet. Och dina tips som du har sagt kommer jag lägga upp på amerikabrevet.com. Så har man som en liten guide om man åker hit. Tack så jättemycket, det var så himla roligt.
Tack så jättemycket för att jag får vara med.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej.
Detta var säsongens sista avsnitt av Amerikabrevet och jag är tillbaka i höst med nya avsnitt. Och vill man så kan man mejla mig tips och idéer på personer som ni vill höra i nästa säsong, och det gör man på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Instagram, den kommer inte ta semester, utan där finns jag hela sommaren, och på Instagram heter podden Amerikabrevet. Och är man nyfiken så har jag faktiskt googlat på Crazy New York Foods 2018 och fick då fram en hel lista på galna grejer, som till exempel Cheetos macaroons, burrata mjukglass, black ink martini och befruktade hönsägg. Så om man är sugen på att åka hit i sommar och testa någonting av det här, så säg till mig hur det smakade. Jag är jättenyfiken på att höra det. Okej, vi hörs. Kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.